a smile that tempts a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely love you were born? Or just a cold and lonely love you were born? Or just a cold and
Ja, då är ni mycket välkomna till Malmbäcks hembygdstimma med Göran Johansson. Programmet som sänds på 103,9 MHz i Radio P5 via Höglandes närradio. Den här veckan får vi höra Jan-Erik Andersson intervjua Torsten Rubensson som berättar om August i fattigstugan.
1987. Jag sitter hos Torsten Rubensson i Malmbäck. Jag har varit lite intresserad att höra hur det var med August i fattigstuga. Jag minns honom lite grann ifrån min barndom när jag körde mjölken de allra första gångerna. Och då tror jag du, Torsten, kan berätta vem August var.
Ja, han var ju i stort sett bara känd som August i fattigstuga. Men hans rätta namn, det var Per August Karlsson. Och han var född i Älmhult, utav botten för Klappa, nyårsdagen 1854. Och hans far hette Karl Persson. Och August, han kallades ofta för Persingalunsen. För det var inte så mycket reda med än i hans ungdom. Han gick väl där hemma på gården och hjälpte till lite och... Sen hade han väl lite ströjobb, antar jag. Men någon direkt reda med honom som arbetstagare, det var det nog inte.
Och då kan jag även inflika att August i fattigstugan har 5 syskon, 17 syskonbarn och 36 syskons barnbarn som numera är boende i bland annat Nässjö, Norra Solberga, liksom Texas och Kalifornien i norra Amerika. August är liksom 45 000 andra jag hittills registrerat en ättling av Nils Andersson och Kerstin Larsdotter i Karpebo av Malmbäcks socken, vilka makar den 1 maj 1653 skrev under köpebrevet då de köpte halva Karpebo by.
Och han kom ju till ålderdomshemmet här ganska tidigt. Han var 55 år när han kom hit. Och sen levde han till han var 86, och han var ju över 30 år här i ålderdomshemmet. Så han är ju med och blir känd här i samhället. Ja, jag vet inte. Han hade inte så mycket skolgång heller, men... Läsa och skriva, det kunde han ju hjälpligt. För det vet jag, de testade den där hemma i mitt hem när han var där i Jönköpingsposten. Han fick läsa lite grann ibland och se och visa att han kunde det. Och han använde alla glasögon trots att han var över 80 år. Och sitt namn kunde han skriva, det vet jag, för det skrev han också. Och sen räkna kunde han lite med. Men han hade ju lite svårt för att skilja på addition och subtraktion. För det var så att det var en äldre person som hade avlidit här i socknen. Och de visste ju vilket år han var född. Och så skulle de augusti räkna ut hur gammal han var. Och då satte de upp årtalet då, det var väl... På 1930-talet först och så hans födelseår under. Men August, han la ihop det där istället. Och när han såg resultatet där så sa han att, ja, att han var gammal, det visste jag, sa han. Men att han var över 3000 år, det trodde jag inte. Så det rörde ihop sig lite för ibland.
Men han var alltid bra till tatt helva?
Ja, det var han. Han var ju mycket före sin tid, för det var ju 1000 miljoner pratade han ju om och sånt där. Så att på den tiden, på 20-30-talet, så var ju 1000 miljoner, det var ju enorma summor. Men det är ju egentligen inte mer än 1 miljard, och det rör vi just med. Det finns ju saker som får räknas i flera miljarder. Så han var ju egentligen före sin tid där. Men han tog ju alltid te, det gjorde han ju.
Har du något minne, något exempel på det?
Ja, hans huvudsakliga sysselsättning, det var ju att såga vi och hugga vi här åt Malmbäcksbora. Och det var ju flera där på ålderdomshemmet som sysslade med det. Bland annat så var det en som hette Henning ifrån Björkemärka och Östergren. Och där sa han att se Henning och Östergren, de står och drar på en tagg när de sågar. Men jag tar tag som vi får spinka på till Brästorp, sa han. Så det var skillnad på det.
Ja. Olivia berättade det att han pratade om 1000 miljoner hästalas.
Ja.
Eller oxalas var det
då. Ja, jo då.
Och då sa Olivia till honom att lilla August, hur ser du, varför tar du tid så hemskt? Bara så jag tar det som fattas, sa hon.
Ja, jo då, han var slagfärdig. Och han hölls ju där borta hos Olivia och Gustav och Barin V och Högorten. Och sen hade han ju en sysselsättning till, och det var ju att lea slaktdjur till Florö. Och då ska Johansson som bodde där då. Och då så en dag när han var där borta hos dem och Barin V, så gick han in i köket där och sa att adjö med, sa han, nu sa jag lea kort till Florö. Så nu blir jag borta i 1000 år. Och sen dagen därpå så kom han igen. Och då så sa de, du är redan tillbaka. Du skulle ju vara bara till 1000 år. Jag vet inte att för Herren är 1000 år så som en dag. Så han var ju, kunde ju alltid försvara sig. Så det.
Hur kom du i kontakt med honom då?
Jo, det ska jag tala om för dig, att det var så att vi bodde ju i Klockargården. På den tiden.
Ja, på den tankkliniken är nu då.
Nej.
Jag menar sköterskemottagning.
Ja, just det. Distriktssköterskan har sin mottagning. Där stod ju gamla Klockargården. Och han gick ju hemma och bland annat körde tröskeverket. Innan jag var så stor så jag kunde det. Och så började han att komma in hos oss. Men sen var det där att han gick ju, ja, han högg vi hemma med. För att faran körde i skogen på vintern, så det var ju bra att få lite hjälp med det. Men det bästa var att släppa in en i VR-skjulet, för då kanske han fick för sig att sortera upp all vi där. Rundkavlingar för sig och spräkt för sig och furor för sig och granor. Så kom, när de kom och så hämtade vi, så var där fullhäven och meter vi istället. Då hade han inte hunnit med ihåg annat. Men han högg ju vi med. Åters. Men sen var det ju det där med tider, det var ju, kunde han ju inte hålla, så lade de tröska 2:00, så fick de ju säga att han skulle komma vid 12:00 eller sådär, så kanske han var där i tid. Men, och sen, då det var ju en sån här körvandring med en häst, och där skulle han då samtidigt gå och krossa sten och lägga i hull och äta till gången där hästen gick. Och när hästen lyfte på rumpan och så han plockade undan det. Så det var ju inte så där hemskt mycket ordning och reda med. Men det var ju hjälpligt i alla fall.
Gick det att tröska då?
Jajamän, stod det där.
Så han höll igång hästen?
Ja, det gjorde han. Men ibland så fick far ryta till dörrarna att köra på hästen. Nu har du ju glömt ord dig. För hästerna gick ju så han ju på August ibland. Ja. Men så kom alla på att han fick löven sköta sin syssla. Och sen var han, kom han ju ofta så där och hälsade på bara, för han var ju glad åt mat. Och särskilt när man hade slaktat så passade han ju på. Han visste att det var sylta och kav och sånt där, för han var så hemskt glad åt mat. Och jag minns ju än idag hur ögonen tindrade på när mor hade brett i smörgåsten och så i riktigt tjock sylteskiva på. Då la han på pekefingern på syltebiten för han inte skulle ramla, och sen så gick han till vealåren och happade upp och satte sig där. Han var hemskt liten till växten, jag vet inte hur lång han var, men han var hemskt liten så han hade fullt upp och kavat upp där. Och sen satt han där och skar bitar ut brödskiva. För han hade inga tänder. Han hade ett tand, men den tappade han. Men det kan jag ju berätta om sen. Men i alla fall, då hade han alltid en fällkniv i fickan. Och sen så skar han bitar åt och sylta och bröd åt. Därför han ville hellre sitta där än vid bordet. Och det... Sen ville han ha med sig lite hemma i sånt där. Ute i några smörgåsar. Men det... sa min mor till henne att det får du inte, för då går du bara runt i stugan och visar, för det gjorde han, ser du, och talade om vilka syltesmörgåsar han hade fått. För det vet jag, han kom upp i Forlycke ibland och hade varit där hos Enoch Johannesson, Enoch Agnes, och fått smörgås, och då hade han fått med sig kanske ett par tre stycken hem, och de la han i lovamössa. Så när han kom ner till vårat, det var ju varmt i den där mössan, för den vrängde han ju alltid, jag hade det luna inåt, så var det så flötet rann kring öronen på honom. Och så visade han då vilka rejäla syltesmörgås och Agnes i Lycke kunde göra. Men det tyckte inte morsan om, och sa att du får äta som du vill, men du är här, men skicka med dig något, det gör jag inte. För sen går du in i vår stuga och visar det. Och sen... jag nämnde det där, men han hade bara ett tann. Och det var, hände sig en vinterkväll. Han kom in i klockargården och bad att han skulle få låna ladugårdslykta. Det hade de ju för sådana här fotogenlykta som de bar med ett handtag. För han hade tappat den sista tannan, sa han. Och det var vinter och kallt. Jag tänkte det var 20 grader, för jag minns den där kvällen. Och då skulle han leta rätt på den ute i snön där. Han hade kommit upp i Lyckevägen någonstans där, så hade han tappat henne med två där ågatan går nu bortåt. Och där låg han ju i timmartal och rev i snön. Men jag kan aldrig komma ihåg att han hittade henne. Och jag vet, morsan sa till henne att det är inte så noga med i gammal tann. Ja, om man ser det skulle vara roligt, sa han, och säga henne bara, för det var den sista. Men jag kan inte säga hur det gick för honom.
Det var inte vägar så hårdplogade.
Nej, det var det inte. Då körde en gammal träplog. Så han var ju ett original. Det var väl det största originalet vi har haft här i Malmbäck.
Men nu lyssnar vi till en sång som heter På våran bakgård.
Jag galen, jag var mera vild än tam. Jag var nog den allra styggaste i våran lilla stad. Inte var det illa menat, det förstår jag nu idag. Man var ju bara ett litet oskyldigt barn. Vi lekte på vår bak, spela lite kula, hoppa lite hag ibland. Reta vis i världen, hade inga tänder, kraschade en ruta och stang. Nu så får man sitta stilla i sin länstol och inte göra någonting alls. Men på vår gamla bakgård, där hände många saker, skrattar man vid tanke på det.
Tänk vad tiden förändrats när man blickar tillbaks. Varaktar tyg man gjorde var eviga dag. Men det är inte värre än vad barnen gör idag. De blir nog inte sämre än både du och jag.
Vi lekte på vår bakgård, spela lite kula, hoppa lite hag ibland. Reta vis i världen, hade inga tänder, kraschade ruta och sprang. Nu så får man sitta stilla i sin länstol och inte göra någonting alls. Men på vår gamla bakgård, det hände många saker, nu skrattar man vid tanke på det.
Nu skrattar man vid tanke på det.
Nu skrattar man vid tanke på det.
när han blev utkallad eller mönstra, har du den historien?
Ja, det har ju felaktigt uppgivit det där att det var vid mönstringen. Men det var det inte, för han var verkligen inne i militärtjänst, det var han. Och det har ju till och med sagts att det skulle vara Oskar Lagerqvist som var fjärdingsman och var på så lade tag i, men det håller ju inte alls, för jag har själv räknat ut att Oskar Lagerqvist, han var inte med 6 år när August skulle mönstra, så det håller ju inte. Men det hela historien där, det var så att han utgick ju ifrån att han alltid hade rätt och gjorde aldrig några misstag. Eller hade varit dum på något vis och felat. Och då så vet jag, min far frågade en gång, har du verkligen aldrig gjort ett enda misstag? Och då sa, talade han om det här, att det har han gjort en gång. Och det var när han hade rymt ifrån exercisen och köpunderlag upp i Älmhult. Och de frågade henne, är du där, August? Och då sa jag ja, sa han. Hade jag bara sagt nej, så hade de ju aldrig fått tag i mig. Men det var ju en vådlig historia det där. Det berättade han hemma, det minns jag. De var förlagda i Skillingary. Och det där med militärlivet, det var ju inget som passade av just när det gällde att hålla tid och disciplin och sånt där. Så jag kan inte säga hur länge han var där, men det var nog inte många dagar. För han fann på att det är lika bra att sticka. Så han gav sig iväg ifrån Skällingary. Och så tog det sig ju inte gå på väg, utan han gick ju rakt igenom skogen med. Och han hade erat omkring, så han hade varit ända neråt Nydal och kommit emot Rösken. Berättade han. Jag kom emot en stor sjö, sa han. Och jag såg bara himmel och vatten. Så han hade ju flera dagar att göra bara gå kring där. Och sen frågade far honom vad han levde då under tiden. För det tog ju, jag vet inte, det tog en månadtal, tänker jag, för innan han var hemma. Ja, sa han, jag åt slinnen. Och så mjölkade jag ko på nätterna. För det var på eftersamma. Slinnen, det var den gamla benämningen på blåbär. Så det var då djura gick ute, så då mjölkade han i mössa och så drack han det. Och så åt han slinnen. Och sen då, sent om sidor, kom han ju hem till Älmhult. Och men det var, han var ju väntad där, så att han hade märkt att han att det var folk som sökte, så då köp han ju under lagorn. Då var det enda misstaget gjorde han den gången. Och han ville ju alltid vara, ha rätt och vara ofelbar.
Han hade gott självförtroende.
Ja, hade han. Ja.
Hjälpte du honom att kapa vid? Har du berättat?
Ja, det vet jag.
Var liten eller?
Jo, det hände kanske. När han var hemma, att jag var med och drog den innan på såga. Det var det, och det var många som retade och var dumma mot August, mina jämnåriga. Jag behöver inte nämna några namn här, men det var en del som inte var snälla mot den. Och han kom och var verkligen uppäggad varje ibland. Men jag stod alltid på god fot med August och vi var vänner. För jag vet, en gång jag var inte med en 7-8 år, då hade jag halsfluss. Och var rätt så dålig. Och då kom man in en gång och då hade han ett stort rött äpple i fickan som han hade fått troligen i en affär här, för han bar in mjölsäck åt dem och sånt där. Och då fick han en cigarr eller ett äpple, och det där stora röda fina äpplet, det sa han att det ser du få bara för att du är dålig. Och Det har jag aldrig glömt sen. För han var samtidigt godhjärtad. Och jag vet en gång, då kom han upp i Lycke. Då hade han plockat som man kallade för vita löcker. Det var vitsippor. Så han sätta på sina föräldrars grav. Så han var Han hade ett gott hjärta. Så.
Var han, finns det några anhöriga till honom som har levat kvar längre?
Ja, jag vet inte hur det är med det. Han hade 4 systrar. Det var 2 systrar som var äldre. Och sen var det August och sen hade han 2 systrar som var yngre. Och en av dem, jag tror det var den yngsta, och led av fallande sjuka. Så hon drunknade i källa på Hjälmhult. De skulle hämta vatten en gång. Och fick väl något anfall och föll i det. Men om det var några efterlevande, det kan jag inte säga hur. Men det var ju i alla fall ingen som man direkt hade kontakt med som man märkte här. Och gift var han ju aldrig. Jag vet, min mor, hon tråkade den lite för det. Att han inte hade blivit gift, men det var länge som ville ha det, sa hon. Ja, och sa August, jag kunde fått vem jag hade velat. Jag kunde fått Röningas syster om jag bara hade velat, sa han. Så det var inte där det felade.
Ja. Sen berättade Olivia att han sa själv att han stod för MV i kyrkeboken.
Ja, det gjorde han ju.
Vad betydde det?
Ja, det skulle betyda mindre vetande. Men när de frågade August så sa han att det betyder mycket vetig. Och det är klart att på ett vis så kan man väl tycka att han var ganska klok med. För han kom ju ibland med saker och ting och diskuterade, så man kan undra antingen det var snill eller vansinnig. Det är ju ofta så. Ja.
Har du fler historier?
Ja, det finns ju mycket, men
ja. Vad du kan komma på så ska vi försöka bevara det.
Ja. Ja, och sen hade han ju för sig att han hade ju, som jag sa tidigare, inga tänder. Men jag minns en gång då kom han då, han var ute i hönsgården och letat reda på en massa hönefjära, sådana här stjärtafjära. Och bunnit ihop och kom in och visade att det skulle han ha rengöra munnen med, sa han. Så där var gnodda han med. Och sen hade han väl en födkrok till. Det var ju så att på 20-30-talet så var det ju mycket grinde på vägarna. Och där gick ju en och annan bil, så ofta fick han ju följa med och öppna grinde. Och en gång hade han råkat att hamna i Sävsjö. Och han hade följt med när han öppna grinnor, så fick han ju några öre.
Det fanns grinnor på, även på de andra vägarna.
Ja, då visst gjorde det det. Det kanske var redan på 20-talet det här. Och då hade han fått några öre där. Och han var så hemskt glad någon sorts droppa som han köpte hos Ulla Gustafsson här. Och jag minns än hur det luktade starkt i där droppa. Och så fort han fick ihop så det räckte till flaska, så gick han och köpte det. Det kanske var lite stimulant i det vet jag inte, men starkt luktade det. Och ofta så hade han smutsiga sockerbitar i fickan och slog på. Och då hade han hamnat i Sävsjö och fått några öre där, så han gick inte på apoteket där och sa att och så har jag en flaska droppa, sa han. Ja, vad sa det? Varför droppa du när det är apotekaren? Ja, det sällan du veta som apotekare, sa han. Förresten så tycker jag det är skit i apotek det här, sa han. I Nässjö, där luktade apotek på 2-fjärringsväg, den kommer. Och här känner ni inget när ni är inne, sa han ens. Så apoteket i Sävsjö, det går han inte med för.
Nu lyssnar vi till Du kan alltid lita på pojkarna över 35 samt Det smättar mitt hjärta.
Ja, du kan alltid lita på pojkarna över 35. Räck dem gärna handen, följer de dig hem,
glad av 50-talet gav oss vår musik. Country rock och boogie woogie, ja det var vår musik. Vi lekte inte av oss rommen i unga dagar. Nej, för den som spar, han har. Ja, du kan alltid lita på pojkarna över 35. Räck dem gärna handen så följer de dig hem. Söker du mannen med stil och etikett, då ska du välja 35 och inte någon diskosbrett. Är du som många andra längtansfulla kvinnor? Du går och drömmer om din egen sagoprins. Då ska du öppna sinnet och inte stänga din dörr. För här i grabbar som varit med förr. Ja, du kan alltid lita på pojkarna över 35. Räck dem gärna handen så följer de dig med. Söker du mannen med stil och etikett, du välja 35 och inte någon diskosbrett.
Sen fanns det ju en provinsialläkare i Jönköping. som hade tillsyn över ålderdomshemmen. Han hette Varberg, den där, och jag vet om honom, för jag hade nämligen scharlakansfeber 1932, så då hade han Hanna Möss på epidemisjukhuset. Men han var provinsialläkare då, för det fanns ingen i Nässjö, utan Malmberg kunde till Jönköping. Och han åkte ju hit ibland och inspekterade ålderdomshemmet. Och då träffade han ju på August naturligtvis. Och när han sa att han hette Varberg, så sa August att Varberg, det är inget namn, sa han, det är ju en stad i Halland. Jaha, August, han är geografiskt bildad, det hör jag, sa han. Och så hade han i katta med sig den här doktorn, för han såg ut på flera ställen här och kolla. Och då så frågade August, ser du älmult, sa han på katta. Ja, det gör jag, sa doktorn. Jaha, ser du den stora lönna med, sa han. Ja, hon är här med, sa doktorn. Och sen frågade han August, vad är det här på ålderdomshemmet med mat och sådär. Ja, sa han, en få. Några snörkena potater och ett sörjelgnist så stort som så här, sa han. Och så mätte han till på halvtumman naglen då. Och den där naglen, den hade han ju, eller den här tummen, den la han in snus med. Så det var fullt av snus under naglarna, stod nästan rätt upp den där. Men där fick doktorn reda på hur mycket sågul de hade. Och sen då när han såg ut den här doktorn till de olika ställen, så var August med som vägvisare, och han fick 2 kronor till doktorn när han kom tillbaka. Så han var ju uppskattad.
På tal om det här, det var ju, sa jag, att det var någon som kom och frågade vägen här och träffade August och så en till. Ja. Så sa han, det finns det inte någon enda vetig människa.
Ja, han träffade ju flera stycken. Han träffade en som de kallade för kungen. Han hette Ekman, den där. Han bodde där bort, ja, mitt emot där Konsum är. Eller var. Den träffade han först, och då frågade han honom om det finns någon bensinstation. Ja, här finns som ju djävulskap, sa han, så där finns det nog. Så det blir inga vidare besked. Och sen så träffade han en som hette, han hette väl Krigsstjärnan där. Och där han hörde ju fel, så han visade ner till järnvägsstationen. Och sen då till slut så träffade han på August. Och då så frågade han August efter bensinstation. Och då sa August, är det din bil, sa han. Ja, det är det, sa han. Men jag frågade ju om det finns någon bensinstation. Är det din käring du var med i, sa han, August då. Ja, då tröt ju tålamodet på honom, så då sa han att finns det inte er enda vettig människa i det här samhället? Nej, sa August, det är mer eller mindre stört allihop. Så han fick ju väl ingen vidare bra intryck ut i Malmö.
Du vet inte vem det var som...
Nej, då, det vet jag inte.
Det var inte den här doktorn då?
Va? Nej, det var det inte. Sen hade han ju, hade det ju en föreståndarinna där på ålderdomshemmet som heter Osia. Och det var ju dödsfiende, August och hon. För hon ville ju att han skulle komma hem på kväll och hålla mattid och sånt där. Och det gjorde han ju inte. Så det hände ju ofta att han blev utlåst på kvällar. För jag vet, farsan berättade en gång att en morgon när han kom upp på hyrännet och skulle häva ner hö. Det var ju inga lyser på ränna på den tiden, så han tog en fång hö där, och då fick han tag om ett par ben på någon, och han blev nästan lite, han var ju inte så rädd då, men han undrade ju vad det var. Och då var det August, då började han att läsa i Vosia, tror hade låst ut den. Och sen fick han ju mycket sådana där jobb. Det var ju en del äldre som låg i sängen där, och det blev ju i sängen en hel del som saker som August fick ta hand om. Och då kunde man se en där, för det syntes ju hemifrån. Man kom upp i ålderdomshemmet med lakan då och så ner till Åre och tvätta. Det drog han efter sig där på vägen. Och sen så lade han ner till Åre. Och det var fram på hösten en gång, det var så hemskt kallt och eländigt. Så han tyckte att det var för kallt att lägga där. Men händer och skölja, så han tog en massa stock. Det kyrde ju fram massa vid på den tiden. En 4 meter och la rätt och våa där. Och sen var han inne hos Claes Jonsson och fick några spikar. Och spikade fast lakarna där, så skulle de tvätta sig själv där i vågskvalpet. Under tiden så gick han upp där till vårat och fick kaffe. Då får morsan och tyckte ju synd om, men för han frös ju och var blöt. Men när han kom ner och skulle hämta lakarna, så var det väl halvvägs till fallna för oss antagligen, för de hade ju slitit sig. Så det blev inte så roligt kanske att komma hem till Ossi och berätta det.
Ja, det kommer nog att tvättstugan nu.
Ja, när det gällde så grov tvätt så kan man kanske kalla det för det. Men så den var han förbittrad på. För jag vet, min mor sa att hon kommer att få sitt straff en gång, sa hon på domens dag. Ja, sa August, det går inte gå igenom på en dag, sa han. Det får, henne får vara här ett tag dagen innan, särskilt som ö som hon har att svara för. Så de kom aldrig överens. Ja.
Har du hört berättas om hur han gjorde när det var för trångt i V-skövlet då?
Jo, det hade han ju sina idéer. Sådär. Det var inte bara i V-skövlet, utan det var ju bland annat i V-låren hemma i ålderdomshemmet. En gång när hon kom in, sköterska där, så var hela köket fullt av rök. Och så såg då bakänden på August, den stack upp ur V-låren. Då hade han varit för tag i en järnbit på smärklas, och så värmde han den i spisen där, och sen så skulle han bränna bort kvista för att det skulle gå i med och vi. Och det där var ju farligt, det kunde ju tänd till. Jag vet, mejeristen Ax berättade, för där höll han ju te och sågade vi med vid mejeriet, att om man flåade upp, det var ett ställ där inne som man flåade upp vi är ju kumde en kvist emot det här trästället där, så då tog han upp kniven och tällde ur i stället där för att kvisten skulle passa in där. Men det sa ju han till en att det där får du låta bli. Så när han fick se att mejeristen kom, då stoppade han ner kniven så fort. Så då, så. Sen det här med att han tog ju till så rejält alltid. Det var redan på den tiden han bodde i Älmhult. Så hade han kommit hem en natt rätt sent eller en kväll, och det var ju kallt i de gamla stugorna, så han skulle tända upp i spisen. Och då skulle han springa stäcke till tända i, och då hade han väl fått tag i något rätt sprängt sånt här ett graneträ. Och satt emot knäet och så en bandkniv och skulle springa där, och det var ju rätt sprängt så det rök rätt igenom det där och skar av här under knäet, och där jag sitter här ett på, så det är inga lögn. Och då sa han att han skar av 42 senor och blodet sprutade denna fram till höjarbordet, sa han. Men så farligt var det inte för Grani Lycke. Han var ju sjukvårdssoldat. Gran på Lycketapp hade varit där och lagt ömmet och så. Att ett lätt så var det, sa han. Men 42 senor var det ju inte av. För han tog ju alltid tid, så han klarade sig. Jag frågade en gång hur gammal han var. Ja, jag är 84, sa han. Hade min mor livet hade varit 140. Så han tog ju alltid tid så det räckte.
Vem var då Ossi på fattighuset i Malmbäck som inte var alltför populär hos August i fattigstugan? Jo, Ossi Persson. Hon föddes den 31 augusti 1883 i Tapet Stensö under Bölö i Karlstad socken, och inflyttade den 11 november 1910 från hemmet i Boaryd av Karlstad socken till fattigstugan i Malmbäck som sköterska. Ossi gifte sig den 15 november 1924 med den 28 år äldre hemmansägaren i Tibble, Carl Victor Johansson, som föddes den 23 december 1855 i Karnap Uppegård i Öggestorp socken. Och den 7 i 11 1924 utflyttade Ossi från fattigstugan i Malbäck till Tibble i Litslena socken av Uppsala län, där hon blev hemmafru på gården. Ossi och Karl fick tillsammans sonen Karl Ossian Victor, som föddes den 7 januari 1926 i Tibble. Karl, som antog Severman som efternamn, var gift två gånger, men hade inga barn i sina äktenskap. Ossi, hon avled den 28.11.1953 i Tibble av Litslena socken. Ossis make gick bort 1940 och det finns alltså inga ättlingar kvar efter Ossi.
Sommarens soliga dagar väntar vi alla på. Spirande hagar får vi tillsammans gå, vandra på blommande ängar under en himmel blå. Och jag plockar en liten fin bukett till en vän jag tänker på. Jag har plockat några fina blommor som jag vill att du ska få. Du är inte den som jag kan älska, men du ska få dem ändå. Du kan aldrig bli min lilla flicka, men du rör mig på något sätt. För du är min bästa vän och nu vill jag ge dig en liten blombukett. Varför vi kom hit till världen kan man ju fråga sig. Ensamma går vi på färd solen, och då blir allting skönt. Man vill jubla och man vill sjunga då, när som allting lyser grönt. Jag har plockat några fina blommor som jag vill att du ska få. Du är inte den som jag kan älska, men du ska få. Man känner solens varma ljus. Jag har plockat några fina blommor som jag vill att du ska få. Du är inte den som jag kan älska.
Och sen hade han ju sina idéer. Han kom en gång, då hade han lagat byxorna med lutfiskarskin. De flådde ju lutfisk kvar. Och han hade fått åt rejält stycke, och det hade han sytt på byxorna på knäet där, för det skulle vara starkt medan han på. Men det såg ju lite konstigt ut. Och sen, han var så hemskt glad och starkt sådär. Jag vet, hemma hos oss, där förekom ju kanske mer som medicin, att det fanns lite konjak någon gång ifall när ko blir sjuk. Och likadant vid slatter och så, då vet jag att slatterkara kanske fick till kvällsmat någonting. Och det visste ju August om, så när det var, när vi, han visste att vi hade börjat att slå, så den kvällen kom han ju då och var med vid bordet. Och så, jag vet vad han sa en gång, att vi, det blir inget idag, sa han. Och alltså han, vet jag nog, sa han, nej, slå då, så kom flaska fram. Men det var ju inte till någon överdrift eller så. Och sen visste ju att det fanns ute i skafferiet där. Det var ju i den här gamla hembystugan, var det ju vi bodde i då. Och det var ju ett stort skafferi där, och han satt en gång, och då var han antagligen gräsligt sugen. Han satt och tittade på skafferistörar där, och rätt vad det var så rök han ut där i öppna dörrar. Och så, samtidigt så sa han, du har inga bra grynasål, sa han till mor. Och så öppnade han där och tittade. Nej, inte en drappe, sa han. Så det var inte så viktigt med grynasål. Och sen vet jag om de pratade om, de fick ju fattigråg med fattigsäd här. När han bodde hemma i Älmhult, för det var inte så fett för dem. Utan de fick ju lite varje år. Och det tog de upp en gång där hemma, och då sa han att det var inte mer att få, sa han. För det var mest rötteskit och skällde, sa han. Så när han hade gjort ett rent, så var det inte med ett par kaffekoppar. Och skulle det bli ett redigt rent, sa han, så hade det inte räckt till. Så det var han inte så hemskt imponerad då, det där.
Ja, när har jag hört den historien.
Just det då. Och sen han visade vägen med bilar så där, det ville han ju helst inte krypa in i bilen, utan han stod på fotstiget utanför. Han åkte, var med han upp till Hiarum en gång, och när han hade kommit på någon här som ville ha vägen visad, och han pratade ju hela tiden med den här som körde bilen, var full av folk. Och sen när de kom till Hiarum så undrade de ju de andra vad det var för en bekant han hade träffat på, chauffören här. Men han sa, jag har aldrig sett den här människan för, så han gjorde ju sig bekant med alla. Han var den föregångaren när det gällde du-reformerna. För det var ju du till alla, och det var väl inte något fel i det.
Han var för sin tid där med dem.
Ja, det var han. Sen en gång så lade han ta, var han blivit anbedd och ta i kviga där, så var insatt i våran lag. Och här i Klockargården, det var någon som hade kommit söderifrån och satt in den där, och så lag i stan och lea vidare till Florö. Och vi hade i ko som hade kalvat, så de skulle ju middagsmjölkas på den tiden, så då var inte utsläppt. Och när farsan kom hem vid middag så tittade han in i lagen, och då var koa väck. Och då så gick han in och frågade om morsan hade släppt ut koa. Nej, det har jag inte. Ja, då är det nog August som har tagit den, sa han. Och tagit fel. Och mycket riktigt, när han gick ut och tittade så låg den andra kvia och låg på den andra sidan. Och hade lagt sig, och August han tog ju den första bästa han såg, så far han tog cykeln och han hann i fatten uppe vid Brästorp. Och sa till henne att nu får du lea hem den där, och så tar den rätta. Men då tyckte August att han kunde ju ta cykeln, så kunde farligt hem koa, men det gick han ju inte med på. Så han kunde inte cykla, utan han stod på trampa och så sparkade han med den andra foten. Och han hade ju ingen egen cykel, men han brukade få låna Fouarks cykel, den här mejerinna. Och Göte Ståhl berättade för mig en gång att han hade varit ute och cyklat August. Och då, det var uppifrån Smejebacken där, där gick ju vägen på ett helt annat ställe förut. Det gick ju mellan Lundbergs utehus och Ivar Lundbergs verkstad där. Så det, för sen fick det ju svänga runt där nere vid Göteståls, men han hade haft för hög hastighet, så där rökade ett i staketet där. Och det hördet in där, så Göteståls och Eina, det gick ut, och då stod August med knutna näva över cykeln där och uttalade att det var djävulens redskap, så det ville han inte befatta sig med mer.
Du berättade att August var liten till växten. Kan du beskriva honom något mer utseendemässigt, så vi kan göra oss en bild av honom?
Ja, ja, så det var roligt att veta hur lång han var, men att han var inte stor, men det är klart han hade väl sjunkit ihop på ålderns höst. Det hade han väl, men han var inte så stor. Sen var han flintskallig och det där med tänderna, det har vi ju konstaterat tidigare. Och sen kläder och sånt där, det var ju rätt sorgligt på den tiden. För det fick de ju ärva efter varandra, gubbar där. När det var någon som började bli riktigt dålig, så det hände ju till och med att de gick och tingade på att de skulle få en rock och en väst och ett par byxor och sådär. Och sen blev de osamsammet. Så det var ju inga lustiga tider på ålderdomshem på den tiden. Jag minns en gång han kom ner till oss där i Klockargården och var så mallig. Då hade han fått en väst ute i järnhandlar Andersson. Han är spillande ny, sa han. Så då var han fin nu. Och jag såg hon aldrig omklädd i helgdagskläder mer än en gång om året. Och det var juldagen. Annars så gick han ju sina vardagslumpor. Men juldagen så kom han alltid ner då. Och då hade han en svart vammalskostym. Och så då en svart hatt hade han, det minns jag. Och han var så lustig, den där hatten, för han var rund, det var inget blommorna stopp, utan det var en mjuk hatt. Men han var rund i toppen, så det var inga veck i eller så. Jag minns så väl att en son, han kom där uppe på vägen mitt för kommunalhuset, då var han så fin. Men det var juldagen, annars så var det inga högtidskläder.
Hade han helskägg eller vad?
Nej, det hade han inte. Han var rakad, fast han var ju skäggig ofta, jag vet inte. Ja, han måste ju kunna raka sig själv, men han blir ju rakad ibland nere hos barberaren och sådär. Och håret där brukade far klippa på när han blev för långhårig. Men skägg hade han inte, eller mustasch eller sånt.
Du hade något kort på honom, sa du, när han var nyrakad?
Ja, jag vet inte, men historien förtäljer, men det kan jag inte stå för att det är sant. Men han hade varit där och rakat sig nere hos i frisersalongen. De hade rakat honom.
Var fanns den någonstans?
Ja, det var på baksidan utav kontantaffären. Och jag vet inte om det är sant, så jag vågar inte stå för det. Men det påstås att han hade sagt att nu skulle man ha en riktig sup, så kunde det bli en riktig himmelsfärd. Och sen gick han upp till kommunalhuset och skulle hugga vi där i Vibo. Och där dog han. Men om det är med sanningen överensstämmande, det vet jag inte. Men det skulle inte förvåna mig, för att jag hade ju det där kortet där han var nyrakad. Men om det var i det sammanhanget, det kan jag inte säga.
Han föll på sin post.
Det gjorde han. Han föll på sin post. Så det var ju en ganska naturlig dö för August. Och det var ju skönt för en med. Och det var den 12 juli 1940 som han dog. Och då bodde inte vi, då bodde vi i rummen hos det året. Och jag hade inte tillfälle att vara med på begravningen. Och det grämde mig ganska mycket. Men jag har ju på annat sätt försökt att hedra hans minne. För det var ju en av mina vänner. Och därmed så får vi väl avsluta pratet om August. Det finns kanske mycket att berätta, men just nu så får vi väl anse att det får räcka.
Ni har lyssnat på Höglandets närradio i Radio P5 och 103,9 MHz, vilket program även kan lyssnas på via Höglandets närradios hemsida. Och med detta vill jag, Göran Johansson, tacka för mig, samt ett stort tack till Jan-Erik Andersson som intervjuade Torsten Rubensson om hans minnen av August i fattigstugan. Och till sist vill jag önska er alla en trevlig vecka. Och glöm inte bort att ge varandra ett leende samt säga ett vänligt ord till dem ni möter.
Herren sina trogna vårdar ut i Sions helga gårdar. Över dem han sig förvarmar, bär dem upp och faders armar. Över dem han sig förvarmar, bär dem upp och faders armar. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans handen rycka. Han vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner. Han vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner. Gledig då, du lilla skara, Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Och vad han tar och vad han giver, samme fader han förbliver. Och hans mål är blott det ena, barnet sanna vill alena. Och hans mål är blott det ena, barnet sanna vill alena.